Våren 2019 tog Damlejonen ett historiskt VM-silver inför fullsatt publik i Esbo. Efter det hade inte spelats VM varken för damer eller för flickor på över 2 år. Samtidigt då som pojkar och herrar har spelat landskamper och till och med VM. Det ska vi diskutera idag i slaget efter 12. Mitt namn är Anki Karhu. Och med mig har jag damhockeylegendaren Riikka Sallinen. Du gjorde ditt sista VM i Esbo och avslutade karriären med silver. Vad minns du bäst från den turneringen?
Ja, det var ju absolut hemmapubliken. Så jag hade ju alltid tänkt att det är ju... Det är ju något speciellt att spela framför hemmapubliken, ha hemma VM, men det blev ju utöver allt, alla mina liksom vildaste drömmar typ. Och det var ju väldigt häftigt.
Mm. Har du någonsin tidigare spelat inför en så fullsatt hall?
Jo, kanske liksom så det har varit mycket folk, men sen att inte sån stöd just för vårt lag. Så det var ju något som jag inte har fått uppleva tidigare.
Precis. Merita Brun, du var vår expertkommentator på plats under VM. Ja, hallen var fullsatt och Finland tog sig till final. Kan de skrälla igen nu i Calgary?
No, det hoppas jag verkligen. Och det där, jag tycker att Finland nu har bevisat att det går. Men att allt måste ju fungera bra och det måste göra en toppen performance för att det ska lyckas. Att det där. Men alla chanser finns där. Att det är ju ändå de viktiga matcherna, så de avgörs med små marginaler. Powerplay som inte fungerar så bra i träningsmatchen måste fungera toppen och målvaktsfel och allting. Men jag tror att, liksom att Finland har nog fått ett självförtroende som gör det lättare. Att det bara inte blir en engångsföreteelse.
Vi ska återkomma till det där ännu lite närmare och titta på lagen. Men 2 år utan VM för damer. Inte för att någon räknar, men 859 dagar är det faktiskt mellan de här 2 turneringarna. Herrarna och pojkarna de har spelat landskamper, de har spelat EHT-turneringar, de har spelat VM. Men damerna och flickorna har inte spelat. Vad väcker det för tankar? Hur känner ni för det här?
Ja, jag kan tycka att det har ju hänt väldigt mycket och många bra saker inom damhockeyn om vi tänker nu de senaste åren. Bortsett det som har hänt nu givetvis. Så att jag tänker att det har ju väckt många reaktioner, inte bara hos mig. Detta att sån besvikelse gentemot Internationella ishockeyförbundet och liksom deras sätt att hantera flickor och damhockeyspelare. Så att verkligen tråkigt, men nu ska vi givetvis vara glada att det blir VM nu.
Ja, jag tycker också att det där att det är jätteorättvist. Samtidigt så tycker jag att kanske Internationella ishockeyförbundet nu den här sista flyttningen så att de verkligen förstod att eller det var kanske inte deras fel helt att de skickade ju ett sånt här förlåt meddelande till damishockeyn, men att samtidigt så förstår jag inte då liksom att det ändå har tagit så länge att varför de måste uppskjuta första överhuvudtaget. Att liksom orättvist är det, men att pengarna talar, tv-dealar och annat, men att nu måste vi ju bara hoppas att vi får tillbaka en sån här liten boom. Framförallt för Finlands del hade det ju varit lite synd för att 2019 så man kunde ju ha utnyttjat den här boomen och mycket bättre ifall det skulle ha varit internationella turneringar. Att nu, har det liksom lite, nu är det lite ganska länge sedan de har spelat sist.
Mm. Vi ska alldeles kort återkoppla till det där. Alltså 2020 skulle det ordnas VM i Kanada i Halifax och då ställdes det in. Jag menar allt annat ställdes in. Sen då våren 2021 skulle det spelas på samma ställe. Men då kvällen innan ungefär i princip då när spelarna hade packat sina väskor och var på väg till flygplatsen så fick de meddelande då om att de kanadensiska myndigheterna anser att coronasituationen är sån att det inte kan ordnas VM. Och det var alltså det här som ställde till det väldigt, väldigt mycket. Vi talar alltså VM i ishockey som precis kör igång. Finland spelar sin första match mot Kanada natten till lördag finsk tid. Och det är alltså Riikka Sallinen, Merita Brun och mitt namn är Anki Karhu som sitter och diskuterar det här. Du var inne på det där med pengar och tv-rättigheter. vinter. Är det fortfarande, är det liksom så, eller är uppfattningen fel att det är med här VM som man kvitterar resten av kostnaderna för de övriga turneringarna, och därför är det så viktigt att här VM spelas, så att också junior-VM med tanke på NHL-draften är så viktigt att det går förbi allt?
Nu verkar det vara så ännu att det där synd, men att det är de TV-rätt, för att de är ändå, alltså här VM och junior, de är färdiga att spela framför tomma läktare, och till och med liksom de här Eurohockey-tours och allt annat har också varit med tvång, så har man nästan ordnat dem, och fast det har kommit positiva coronafall och allting, så det där, nu tycks det liksom TV som talar ganska mycket här nu, och liksom de rättigheterna och de pengarna som kommer därifrån.
Mm. Men Rika, vad betyder det då för spelarna att det som sagt har gått 859 dagar? Det vill säga, det finns spelare som skulle göra VM-debut redan 2020 och de har fått vänta då sen ett bra tag på att det ska bli av, till exempel.
Ja, och det påverkar givetvis mentalt. Så att, för det är ju landslaget och... Om vi tänker VM och sen givetvis OS för sig, men om vi tänker VM som är ändå varje år utom OS-året. Och det är ju något som alla de bästa spelare siktar. Man spelar ju givetvis för liksom klubblagen under säsongens gång, men sen är det ju landslaget som är det liksom höjdpunkten av säsongen, och för det är de bästa matcherna som man får, och sen givetvis VM då får man möta världens bästa spelare, världens bästa lag, och det är ju det som alla siktar, och målet är där, och sen att det inte blir av, det är ju givetvis jättetråkigt och deprimerande.
Och det jag tycker också, just som Rika sa, att det till och med liksom viktigare för, alltså mycket viktigare för damerna när man tänker inför herrarna, de här internationella matcherna. Att herrarna har ju NHL, och det är ju det som är kanske högsta målet för de flesta. Och för damerna igen, så liksom det är ändå de inhemska eller utländska serierna, de har inte ännu samma prestige, och man får inte så mycket lön, om man får alls. Så att liksom VM och OS och internationella matcherna spelar mycket större roll för damhockeyn och för damspelarna. Så att det är nog synd att det har tagit så länge, men att nu så får vi förhoppningsvis njuta av bra matcher.
Mm. Du var inne på det, Merita, också det där om vi går sen då från spelare till det där med publik och hype. Det vill säga att det var en stor hype under VM 2019, och den växte sig större och större. Och inte minst tack vare goda takter på isen, som vi bland annat får tacka Rika för. Så det där, och nu har det varit ganska tyst. Hur illa gör det här då, att det har varit liksom en paus som man inte har snackat om damishockey på samma sätt?
Jättesynd är det ju, och det där, ja, man får ju hoppas att på något sätt att det kommer tillbaka, men att det är ju inte bara i Finland heller, men att liksom vi gjorde ju ett så bra VM, eller spelarna på isen gjorde ett bra VM, så det där, man kunde ha använt det, och den här hypen och de här träningsmatcherna, det skulle säkert ha varit mycket mer människor på läktarna än vad det någonsin har varit tidigare. Så det är liksom jätteotur, jag för sig också, den här pandemin och allting. Det känns liksom att det var ju otur också där i finalen, och sen var det lite otur här efteråt. Men att det är nog mycket jobb säkert nu, att framförallt nu det spelas liksom kanske inte alla matcher så bra tider och sådär. Jag tycker inte att det har varit så där förfärligt lätt att hitta så mycket på media heller. Nu om hockey-VM, att liksom får se. Men att lite så där skeptisk är jag att hur snabbt det liksom den här boomen då ska komma tillbaka. Fast det nu har hänt mycket då, om man tänker på flicksidan och så där, som kanske har också 2019 har hjälpt till med hur det liksom har utvecklats på flicksidan i Finland. Men att, ja, tyvärr. Men att vi får hoppas att vi ändå kommer tillbaka och liksom att den här hypen ännu uppstår.
Rika, du bor och jobbar i Sverige, i Ljungby, och det där, Sverige hade ju otur också i turneringen då 2019, eftersom de föll ur av VM. Hur går VM-snacket i Sverige?
Ja, det har varit ganska tyst faktiskt, om det är så, för att i största anledningen är ju säkert att Sverige inte är med i AVM. Och sen har det ju direkt efter den här 2019 VM. Det var givetvis mycket snack om det, att vad som har hänt. Varför liksom, det var ju verkligen katastrof att de åkte ur. Men sen någonstans, nu när det har varit sån inte mycket snack om det, men jag tror att där under ytan, de som verkligen jobbar, dansspelare och Svenska ishockeyförbundet, det har nog hänt ganska mycket. Så jag tror att Sverige kommer att komma ännu starkare till parken. Så att de har gjort bra förberedelser nu för OS-kval och ska spela de matcher nu under höstens gång det här. Och det som jag har hört, jag tror att det båda gått för svensk hockey.
Mm. Ja, och Sverige tvingas ju då alltså spela OS-kval och har inte en direkt plats med i OS. Och det är ju förstås väldigt annorlunda, lika så att Sverige inte finns med i VM just nu. Men hela det här när det liksom, när det på den högsta nivån tar paus, så vad händer sen med gräsrötterna? Vad händer med de små flickorna? Vad händer med de som kanske är intresserade av grenen? Liksom, jag vill nu inte måla någon på väggen, men liksom är det, finns det en risk nu för att det droppar i antalet spelare och att folk lägger av eller så här? Eller ser man nu en ljusning igen efter en vågdal? Hur ser ni på damishockey, både så där i Finland och internationellt?
Vad jag har läst så är de ganska också oroliga i Nordamerika för tillfället. Att det, liksom, de har ju haft de där två olika organisationerna där och har försökt få det mer professionellt och att det skulle vara ordentlig lön för spelarna. Och på grund av pandemin så har ju ingenting riktigt framskridit. Och där hade också läst jag någon kommentar av en före detta spelare att vi är tillbaka där var vi var 10 år sedan. Att det liksom kommer att ta länge och de är mycket oroliga också där att hur det kommer att se ut i framtiden. Men samtidigt så tycker jag liksom att i Finland, vad jag har följt med, så är det liksom, ser jag också liksom positiva förändringar, framförallt om man tänker liksom på hur många ligalag som då plötsligt har börjat satsa mer på flickor och där finns liksom, där finns personal, alltså de har liksom avlönat personal där som bara gör flick- och damhockey plötsligt, och det har inte funnits tidigare. Och det där, och det är därifrån började ju liksom, man måste ju ha en bredd och man måste få flickor att man måste få egna lag och tillräckligt tidigt. Och om man nu tar upp, IFK har gjort bra jobb och nu så har jag förstått att TPS och HPK också har liksom mer att ligalaget också, alltså damerna är också under samma organisation och det behövs tycker jag, så att positivt och negativt så att säga.
Vad är din uppfattning?
Jag kan nog hålla med Merida dig så att det har varit väldigt glädjande att följa utvecklingen i Finland, att just de här liksom stora föreningar då tar liksom utvecklingen och vill göra det bättre för flick- och damhockeyspelare. Så det är ju väldigt glädjande. Och detsamma kan jag ju uppleva här i Sverige. Så det är ju i själva liksom här inne i landet, det är ju många föreningar som fortsätter jobba bra med flick- och damhockeyn. Och sen just vad gäller sen de professionella tankar där och i Nordamerika där, som Merida berättade tidigare här, det är ju som hon sa att det har nog stannat. Och för det är ju ingen vill riktigt börja satsa någonstans när det är så osäkert med allt just finansiellt och den där biten nu när det är pandemin som har tagit över vår alla tankar.
Mm. Jag tycker ju också att liksom, kanske finska klubblagen har tagit lite just modell som vi talade med Anki också tidigare. Att Sverige har ju visat lite vägen här. Håller du med Rika? Att jag tror att ni är liksom ännu, eller i Sverige så är ett steg före ännu.
Ja, absolut. Här har det ju varit, vi kan säga det, nog nästan 10 år sedan när det började med Linköping och sen Djurgården i Stockholm och Luleå och norrupp och sen Jönköping, HV71 i Jönköping där jag själv medverkade, har liksom verkligen liksom uttalat väldigt tydligt att nej, men vi vill ta andra halvan av samhället med, som sagt, flickor och damer i vår förening, och började satsa som sagt flera år sedan, och det har ju gått väldigt mycket framåt, och sen är det ju många andra föreningar som har följt efter.
Mm. Och har ni märkt också
som
liksom
att är väldigt glädjad.
Ja, har ni märkt att är det liksom också sponsorer som mer aktivt då har liksom sökt sig till damhockeyn för att liksom ha den här jämlikheten? Och
ja, och sen liksom, i alla fall här i Sverige är det ju att det handlar om vissa sponsorer som har det i deras policy att det ska vara jämlikt. Och då ska, om de ska sponsra herrlaget, då ska de göra det på damsidan också. Och det är ju givetvis, så ska det ju vara.
Precis.
Så det är ju väldigt bra.
Så en klar ljusning så här i Norden. Men kan ni berätta för mig, varför är det så då? Jag menar, jag vågar ju påstå att SDHL i Sverige är liksom åtminstone Europas bästa liga för tillfället. Och har varit det ett bra tag. De bästa finländska damspelarna spelar i SDHL. Nu kanske en del väljer att stanna hemma när nivån stiger här också, men om SDHL funkar så bra, så varför faller damkronorna ur VM? Det här, liksom, hur går det här ihop då?
Ja, det har ju varit ganska mycket snack om det, och sen nu är det ju så att för att det har börjat satsa liksom på många olika föreningar här på damhockeyn, som, så att säga, det finns ju bra förutsättningar att träna först och främst, och sen att du kan tjäna lite pengar också, och då lockar det ju givetvis de bästa utländska spelare också, och när det kommer bra utländska spelare och de tar mycket ansvar i sitt lag och spelar i första, andra femman, spelar powerplay, spelar boxplay, och sen vad gör svenska spelare? De liksom, de får inte erfarenhet av att vara ledande spelare i sina klubblag, och ändå ska de göra det när de spelar i landslaget, och då liksom där någonstans det kanske brister. Men det är ju, jag kan säga bara från HV71 i Jönköping, att där har ju klubben, nu har det ju än så länge varit många utländska spelare, men de har en ambition att det ska bli mer svensk damlag där. Mm. Så att någonstans, det har ju snackats som sagt många år om det här, om jag nu kan säga problematik eller utmaning, att det är så många eller till och med för många utländska spelare. Och nu ger liksom lite mera plats för svenska spelare, svenska unga spelare, så att de kan utvecklas bra.
Mm. Har det varit tal om kvoter där nu då? Liksom, eller utländska kvoter? Eller? Har det varit tal om några utländska kvoter?
Nej. Nej. Det har varit något tal om något väldigt löst sådär. Men inget sådär mera allvarligt vad gäller det.
Ja. Intressant utveckling, eftersom Finland och Sverige går så väldigt liksom jämsidigt. Sverige då som sagt aningen framför och har börjat med det här, börjat satsa ingen lite tidigare än här i Finland. Så att intressant att se var det stannar. Men som sagt, den nordamerikanska proffsligan låter nog säkert vänta på sig, eller vad tror ni sådär, om allting nu mer eller mindre stanna. Det var ju väldigt aktivt, det fanns mycket diskussioner i samband med VM 2019. Men sen kom pandemin och sen tycker jag det var ganska dött nog faktiskt där.
Ja, jag samma har jag tyckt. Så det är liksom svårt att säga vad som händer när för tillfället. Men att jag tror att liksom, det är nog den här, man måste vänta pandemin ut och se sen att liksom, där finns ju förhoppningar att NHL skulle satsa mer och sånt här. Men att kommer det sen att ske, så det är sen en annan fråga att... Det är ju inte bara ishockeyn som har tacklat lite samma problem med det där med pro-ligor och betalning och jämlikhet, fast Nordamerika ofta går först där, men ändå, så det är liksom, fotbollsspelarna har ju också haft det tufft och har haft stora fighter där, att liksom man måste väl ta den fighten då, det kan ta länge, men att jag hoppas nog att förr eller senare så kommer det att ske positiv förändring, men nu är vi i ett svårt läge.
Ja, säg bara Rika, förlåt.
Ja, liksom just det här att det verkade som det var ju nära att bra saker började hända i Nordamerika, just att NHL-lagen skulle börja satsa på egna damlag och sånt, men som sagt sen kom ju pandemin. Men sen läget, om man tänker just nu, att det är ju de bästa nordamerikanska spelare som är med i det här spelarfacket, och de har inte för att de är lojala för det här, den här grejen, och då de satsar ganska mycket för det, och då nästan så att det blir ju inte bra för just nu för dem, för att de har spelat knappt några matcher nu och liksom, men ändå som Merita sa, att man måste fightas för att det ska hända bra saker, men i detta fall det kanske är nästa generationen som får liksom nytta av nutidens spelares insatser.
Mm. Men VM, det är nedsläpp i natt faktiskt, eller sen kväll finländsk tid, efter alla dessa 859 dagar så är det äntligen dags. Finland möter Kanada i öppningsmatchen. Damlejonen så segrar ju över Kanada då i semifinalen med 4-2. Det var det senaste gång som Finland har mött Kanada i VM-sammanhang. Sen då var det en träningsmatch tidigare i veckan. Den vann Kanada sen igen med 4-1. Hur svåra och hur starka är Kanada nu i hemma-VM?
Och jag kan tänka just det som jag sa, att de bästa spelarna är ju med i det här spelarfacket, och de har inte spelat särskilt många matcher under den säsongen som var nu sist. Men sen samtidigt, de hittar ju någonstans alltid liksom den där, ja, de är ju skillfulla givetvis och liksom jätteduktiga och starka spelare, men sen att man skulle kunna tro att det syns någonstans att de inte har spelat många matcher, men många gånger det syns inte. Jag vet inte vad gör de egentligen, men de lyckas ju väldigt bra.
Mm. Om man tittar på träningsmatchen så spelar ju Kanada jättefysiskt, och det ledde ju också till en massa utvisningar som tyvärr Finland inte då kunde ta nytta av, men att det där, nu kom de ju hårt på, måste man säga, att nu liksom, och sen man ser på skotten mot mål så vann väl Kanada några 44-16 eller någonting, så nu var de ju på det sättet ganska överlägsna, fast numrarna var ganska länge 1-1. Så att det där, så nu måste vi liksom, Finland lyckas helt utomordentligt bra för att vi ska klara oss, men den chansen finns, och samtidigt så hade ju Finland ändå, fast det inte var så många skott på mål, så fanns där ändå. Tulus sköt förbi ett tomt mål och Karvinen hade väl några stolpar och annat. Så där fanns ju chanser också. Att man märker att vi har ändå kommit långt ifrån det, att det skulle vara så här 10-0 eller helt klara matcher. Att länge var det ju ändå 1-1. Så att nu finns det en chans, men man får ju lyckas. Och Kanada har ju inte vunnit på väldigt länge guld. Och så jag tror att de är ju jättehungriga också. Fast USA kanske är bättre på papper, men att det kommer vara svårt att vinna dem säkert hemma.
Mm. I träningsmatchen så hade ju Finland en ny målskytt i Sofianna Sundelin som gör sin VM-debut. Det ska man ju också komma ihåg att i VM i Esbo då 2019 så förlorade ju Finland mot Kanada 6-1 i gruppspelsmatchen. Mm. Så att, och alla från Finlands grupp där då, Kanada och USA, laget som representerar Ryssland och Schweiz finns med, så alla går ju vidare sen då. Mm. I turneringen. Du nämnde, Merita, USA. USA är ju helt, vad ska jag säga, förkrossande förhandsfavorit. 5 raka mästerskap, de jagar sitt 6:e, åtminstone om man läser amerikanska sajter så hade ju vunnit turneringen ungefär redan.
Mm. Ja, nu har de ju ett jättekärnspäckat lag och det är där de är säkert skickligaste, snabbaste spelarna och så vidare. Men att det där, men nu finns det ju chanserna, som Rika säkert vet, vet bättre, eller hur, Rika?
Jajamän.
Så att det där, men att det där, där är ju nog de största kärnorna för tillfället. Och om man tänker att Kanada kanske är fysiskt, kanske USA är lite skickligare och halare ännu. Men att favoriter är de, men att liksom chanserna finns. Mm.
Ja, hur ska Finland klå USA, Rika? Har du funderat på det något efter våren 2019?
Ja, men det har ju givetvis pratats alla dessa år, och sen var det nog det som egentligen Pasi Mustonen, tränare på Damlejonen, har jobbat för att det ska verkligen hända, är ju givetvis väldigt tajt försvarsspel. Men sen samtidigt, det som det pratades redan då 2019, att man ska våga hålla pucken och våga anfalla. Så det inte bara blir det att man liksom är på egen zon och försöker liksom försvara så gott som det bara går. Utan våga hålla puck och våga anfalla. Och sen givetvis, som Merita nämnde tidigare, powerplay. Det var ju det som var ju väldigt avgörande i VM i Espoo. Framförallt mot Kanada i semifinalen. Att man, när man får chansen, då ska man lyckas.
Mm. Och där behövs det kanske skruvas till lite nu.
Ja, det är ganska samma mönster som tidigare. Men att som sagt så lyckades det, Finland lyckades inte nu i träningsmatchen så bra. Att det var Lindstedt framför mål igen och sådant som tidigare har lyckats bra. Och det där Tulus fick chansen där vid linjen som right-spelare. Men att ganska mycket förbi sköt Finland då i första matchen, eller i träningsmatchen. Så att, men att där finns ju mycket att förbättra. Och det är kanske just powerplay och sånt som man behöver mycket träning för. Och måste liksom sådär mera switchas ihop på ett sätt, att man vet vad man vill göra där på isen och vad man försöker. Och det är kanske sånt som man nu när man inte spelar internationella matcher så kanske inte har kunnat öva på samma sätt lika mycket. Men att det var ju bra att Finland fick träning nu i träningsmatchen, så månne det inte går sen när det gäller.
Mm. No, i anfallsändan så är det ju gamla bekanta Michelle Karvinen, Susanna Tapani, Petra Nieminen. Eftersom du, Rika, inte nu med längre, så är det, där, är det nu så att det är de här tre damerna som ska leverera i VM?
Ja, det tror jag det är ju. Just Michelle, Petra Nieminen, Susanna Tapani, det är ju de som står nog för liksom poängproduktionen. Det tror jag. Men sen tror jag att om vi tänker de som var redan med i Espoo, unga talanger. Nu ska vi se.
Holopainen.
Ja, precis. Elisa Holopainen. Där har vi liksom sådana som man borde kunna förvänta sig att de kommer att vara starka.
Och de var ju så unga då, så de har liksom först, för dem så är det åtminstone inte så att åldern kommer emot, att de har säkert blivit bara bättre. Holopainen gjorde en kanonsäsong i Finland igen och det där. Och hon är, just när du talar om det här att våga hålla puck, så är hon ju ett exempel på det. Att hon är ju liten, men jätteteknisk och håller pucken jättebra. Och det där, och Vainikka lite samma sak där. Och sen tycker jag också att man kunde ta fram det där då i bakväg, så Nelly Laitinen som Kiekko Espoo, som också gjorde en jättebra säsong igen i Finland. Så jag tog, hon kan säkert liksom kliva ännu ett steg framåt och har säkert utvecklats här under de här åren.
No, men målvaktsposten då, det diskuteras alltid, framförallt inom finländsk ishockey så är det alltid målvakten som diskuteras. Nu har vi ingen Noora Räty med, vi har Meri Räisänen, Anni Keisala och så har vi Jenna Silvonen. Anni Keisala och Meri Räisänen delar ju på ansvaret i träningsmatchen. Vem får första spaden?
Oh, jag kan tänka mig det är Meri som är jag skulle nog säga ganska klart första målvakt. Men sen, ja, det är ju det som jag tänker.
Ja, Meri har kanske mera internationell erfarenhet, så kanske det skulle vara hennes tur. Om man tittar på träningsmatchen så var de ju ganska jämna. Båda spelar tycker jag är bra. Att, det är ju svårt att säga. Säkert så berättar ju första matchen sen också att hur det går. Och liksom att, om det går bra för den som får börja första matchen så får hon säkert fortsätta. Men att det där, nu är det lite tävling mera kanske än tidigare då, att det liksom inte är den självklara några rätt. Men att nu tror jag också som Rika att det är säkert Räisänen som får börja.
Mm. Åtminstone så där utanför omklädningsrummet sett så har ju Nora Räty alltid varit den självklara första målvakten. Har det alltid varit så, Rika?
Ja, det tänker jag. När Nora är med då är hon självklar. Och det, då pratar vi om världens bästa målvakt. Så att... det är ju, jag tänker så att det är ju en liten förlust för finska laget givetvis att hon inte är med. Men sen samtidigt, Meri har ju mycket liksom erfarenhet av internationella matcher och laget kan lita på henne säkert. Och sen Annika, så jag har inte riktigt koll liksom hennes gångna säsong eller så, men hon har i alla fall också varit med under många år i landslagssammanhang.
Mm. Så där finns en hyfsat stark trio i alla fall som kan rycka in när det behövs.
Finland brukar ju vara nog bra på målvaktsspel, både herrar och damer. Ja. Så det brukar inte vara det som liksom... Men att okej, man kan ju säga att Nora Räty är kanske liksom ändå överspelat eller varit ännu bättre än många andra, att hon har liksom nog faktiskt det varit det där sista låset. Men att nu tror jag att bara de får också en bra chans och självförtroende är bra och så det där, så säger jag inte att vi skulle ha det, att det skulle vara ett stort problem för oss.
Mm. No, i mina papper så har vi då de här tre medaljkandidaterna, det vill säga USA, Kanada och Finland. Ordningen får ni välja själv. Men det där Ryssland är ju alltid ett intressant, eller nu det laget som representerar den ryska olympiska kommittén, för att vara korrekt, är ju alltid också en intressant faktor. Kan laget från öster, hur kan de rodda till det nu sen då i VM?
Jag tänker så att Ryssland, de har ju nästan alltid haft väldigt stora svårigheter mot nordamerikanska lagen. De har inte riktigt kunnat utmana dem. Men sen mot oss, mot Finland, där är det ju så att Finland kan inte slappna av någonting vad gäller Ryssland. Så där är det ju, det borde, om man bara liksom spelar som man ska, då är det inga liksom, jag tror inte det Finland borde ju vinna, men som sagt det går inte att ge sig en millimeter.
Mm. Och det är ju lite annorlunda matchbild sen plötsligt när man liksom ändå satsar på att vinna USA och Kanada och sen liksom ska man då plötsligt vara den som för pucken hela tiden och ta kommando och liksom ska vinna. Så man måste nog just vara skarp där. Och jag tycker att Ryssland alltid har spelat jättefysiskt också hårt. Och sen har de vissa jättetekniska spelare som sen kan avgöra om de får chansen.
Mm. Ett spännande VM vi har framför oss, med andra ord. Ja, här är det dags att sätta punkt för slaget efter 12. Tiden går fort när man har roligt och när man äntligen kommer åt att prata lite damhockey med riktiga experter. Tack ska ni ha, Riikka Sallinen. En del kanske kommer ihåg dig som Riikka Nieminen som var med redan i OS i Nagano 1998. Och Merita Brun som också har spelat i landslaget och har varit Yle Sportens expertkommentator senast i VM 2019. Ja, det gäller väl bara att hålla tummarna för damlejonen och försöka orka vaka lite på nätterna, så ska det väl gå bra. Tack ska ni ha båda två.
Tack.
Tack så mycket.